Jag heter Emil V. Nilsson och det här är Naturpodden. För att spela in det här avsnittet så tog jag med mig Johan Landenmark och Isak Isaksson från Naturskyddsföreningen på en spårningsdag i Florarnas naturreservat med fokus på stora rovdjur. Jag är nämligen nyfiken på hur Naturskyddsföreningen jobbar med att försöka få Sverige att bli ett mer rovdjursvänligt land. Men innan vi startar vill jag bara tipsa om att du gärna kan lämna ett bidrag till Naturpodden på Swish 123-556-7870. Märk ditt bidrag med podd. Och jag vill tacka Lars, Ylva, Lotta, Mattias och Pierre för era bidrag. Alla bidrag räknas. Florarna är ett stort myrkomplex med omgivande naturskogar som ligger öster om Tierp och norr om Österbybruk i Norduppland. Området skyddades som naturreservat tack vare Tord Ingmar, en av Sveriges första kommunbiologer. Idag är det Uppsala läns största naturreservat på land med sina 5349 hektar. Vilket bara är lite mindre till ytan än Uppsala tätort. Det finns flera öppna stugor i området och vi kommer att gå in i Norrbergskojan för att prata. Det här är ett område som varit viktigt för lodjurets återkomst till Uppland. Idag är det kanske svårt att tänka sig, men lodjuret var faktiskt utrotat från den här delen av landet under en lång tid. 1927 fridlystes lodjuret i Sverige. Fram till 1980-talet hittades det inga föryngringar söder om Gästrikland, Dalarna och Värmland. Från 1991 fredades lodjuret i hela landet. Några år efter det kom det första lodjuret till florarna. För vargen har det tagit längre tid att komma tillbaka. Den sista vargen i Uppland dödades i de nordvästra delarna av landskapet i slutet av 1800-talet. Men det första vargreviret i Uppland i modern tid bildades i den sydöstra delen 2009 utanför Norrtälje. Till området runt florarna kom en vargtik från Värmland först 2016. Och sedan förra året går en tillsammans med varghane från Norge. Tyvärr är nog tiken för gammal för att få valpar, men de verkar i alla fall trivas med varandra. Förra gången jag var här hade de revir markerat ute på sjön. Så nu vet ni lite mer om spelplanen. Låt oss introducera spelarna. Vi börjar med Isak Isaksson. Vem är det?
Alltså, min titel tycker jag är lite Pippi Långstrump-artad, sakkunnig, men så biolog. Brukar jag säga att det är väl ganska talande, någon eller naturens försvarsadvokat, men jag är ju inte jurist, men biolog tycker jag är ett trevligt epitet.
Eftersom jag är biolog själv kan jag inte annat än hålla med. Och Johan Landenmark, vem är du?
Jag har ju samma titel som Isak på Naturskyddsföreningens rikskansli. Så sakkunnig i biologisk mångfald. Men har inte jobbat på långa vägar lika länge som Isak på föreningen. Men jag är biolog också i botten.
Okej, då vet ni. Då ska vi bara se till att de skidar fram till sjökanten så att vi kan börja samtalet.
Välkomna till Norrbergskojen. Tackar. Det är bara här inne. Och nu har vi åkt från Vikasjön till Finnsjön via Långån och Skälsjön. På inte världens bästa snö eller is eller hälften slask ungefär.
Ja. Det har varit spännande.
Ja. Jag har åkt med några köpeskidor och Johan åkt med Tegsnäs och Isak har kört med Vita Blixten.
Vita Blixten, ja, det var fantastiskt. Vilken upplevelse. Bra före. Det kändes tryggt, brett och tryggt.
Eller hur, man
står stabilt. Stabilt.
Ja.
Vi promenerar upp till den lilla stugan som är betydligt mindre än ett vanligt garage. Men den ser väldigt pittoresk ut med sin faluröda färg. I ett hus vid skogens slut, liksom.
Här är Norrbergskojan.
Ja, snyggt. Här. Det var välskött.
Ja, den är nyrestaurerad.
Ja.
Sen brukar det vara rätt ofta som det är lodjur som går och kissar på knutarna här.
Just det.
Inte just idag då.
Nej, det var synd.
Ja. Du hade varit vid Ansjökojan tidigare.
Jajamän, det här var ju klassiska marker under fältbrotiden, 70-talet. Lilla Ansjöstugan med flodkräfterna och braskaminen som alltid rykte in. Stövlarna och byxorna som alltid blev blöta. Och slaguglan som man var så rädd för skulle slå en i skallen när man försökte härma den.
Jaha, okej. Okay. Ja, jag har nog mest hört pärluggla där, men det finns ju slagugla bredvid. Faktiskt hittat en död slaguggla där på myren utanför en gång också. Men här brukar det ju också vara slaguggla. Ja, men vi går in och ser då.
Ja, vi isolerar lite.
Precis.
Oj!
Så vi har alltså skidat från Vikasjön till Finnsjön i Florarna via Långån och tillbaka egentligen till Norrberget där vi sitter inne i Norrbergskojan. Och min tanke här idag, det är att få reda på lite mer vad Naturskyddsföreningen gör för de stora rovdjuren i Sverige.
Ja, alltså man kan säga att sett tillbaka i tiden så har vi gjort väldigt mycket. När de första licensjakterna startade 2010 så anmälde vi Sverige för kommissionen. Det blev ett så kallat överträdesärende som vi i Rovdjursföreningen och Världsnaturfonden hela tiden har följt upp. Det kommer nya frågor till nya regeringar som de försöker besvara. Vi har då överklagat licensjakter fram till 2016. Och lyckas stoppa två. 2016 så blev det ett olyckligt avgörande i högsta förvaltningsdomstolen som tyckte att licensjakten i Värmland som vi hade överklagat var helt okej. Okay. Och det här har blivit ett prejudikat så vi ser liksom inga möjligheter att överklaga licensjakterna längre eftersom man följer det här beslutet från högsta förvaltningsdomstolen. Så vi jobbar då gentemot EU. Men sen har vi då, som du vet och kanske många vet, Naturskyddsföreningen är ju en folkrörelse. Vi har ju lokalföreningar i nästan varje kommun, vi har länsförbund. Så det pågår väldigt mycket aktiviteter och Naturskyddsföreningen är ju inte enbart för att skydda våra rovdjur. Vi är ju för att skydda naturen. Vi jobbar ju med klimatfrågor, marina frågor, jordbruket, odlingslandskapen, skogen. Men det är ju miljöer då där rovdjuren finns. Så vårt mål är ju liksom att försöka skydda de här miljöerna på bästa sätt. Men sen har vi då också i de här, nu för tiden är ju rovdjursförvaltningen regionaliserad så det är ju respektive länsstyrelser då, i tre förvaltningsområden som har ansvaret. Och sen har man tillsatt en slags delegation som består av olika intressegrupper. Och där sitter ju då naturintresset representerat. Jag själv är delegat i Stockholm på fritiden till exempel. Och vi har ju då naturintresset har två delegater och två suppleanter. De andra har en delegat. Men vi är ju trots allt i minoritet för att de flesta som sitter i delegationen då har ett jaktintresse till skillnad från oss som har ett intresse av att då, skydda naturen. Men det...
Då menar du framförallt de som sitter politiskt?
Ja, dels har ju jaktintresset en ordinarie ledamöt, men sen är det ju politiken, polisen, det skogliga intresset och markägarintresset. Så att, och det är ju så att de flesta, eller jag skulle nog vilja säga alla, har liksom jakten som en hobby. Så det blir ju ganska skevt i om man då ska ha ibland, så man har ett slags röstningsförfarande i de här delegationerna. Så vi har ju svårt att nå framgång, men vi lyckas ändå göra vår röst hörd. Och sen är det ju slutänden, så är det ju inte delegationen eller länsstyrelsens tjänstemän som bestämmer, utan det är ju landshövdingarna i ett slags förvaltningsråd som fattar de här besluten om hur, ja, vi ska förvalta våra lodjur. Och den metod som vi har att förvalta rovdjur är ju jakt, tyvärr.
Men vi, menar du Sverige som stat?
Sverige som stat, regering och våra myndigheter då, så att säga. Men man ska också komma ihåg att om man liksom backar bandet, vargen var ju utrotas i Sverige, om man då fokuserar på varg. Och de andra stammarna var ganska små. Men det är en framgångssaga, för de har ju ökat. Som mest hade vi ju 450 vargar. Men nu är det ju dags igen. Nu har vi ju en regering som gör allt för att sabotera all biologisk mångfald, inklusive rovdjuren. Så det pågår väldigt mycket tuffa saker för våra rovdjur, inklusive vargen, både i Sverige och i EU. Så nu har vi då förstärkt på Naturskyddsföreningen så vi ska kunna jobba mer med rovdjur, just för att det är ett akut läge.
Ja, det är ett akut läge då. Så vad är Naturskyddsföreningen vill göra rent konkret, liksom? Vad är nästa steg?
Jag tror att mycket handlar om folkbildning faktiskt, för att berätta om våra rovdjur, vad de har funktion, vad vi har för ansvar. Kanske inte vad de för nytta, för jag menar, rovdjuren finns ju för sin egen skull. Så det är en viktig del, tror jag. Sen handlar det också om att försöka hitta metoder eller så att sprida information om metoder för samexistens. Det finns ju många förebyggande åtgärder, rovdjursavvisande stängsel och andra åtgärder. Att, till exempel så har ju Rovdjursföreningen en volontär som hjälper till med rovdjursavvisande stängsel, sätter upp och hjälper markägare, och där skulle ju också våra lokala föreningar kunna engagera sig och hjälpa till då på ort och ställe. Så att jag tror de två grenarna är viktiga, folkbildning, berätta om våra rovdjur, och det här med samexistens, förebyggande åtgärder. Att också berätta att det finns, hur man gör, och även hjälpa till.
Så vad finns det för positiva exempel egentligen? Om man säger, för Sverige ligger ju efter på det här. Vi har ju som nation fört en... alltså även om det är en slags framgångssaga med vargen, så om man jämför med Tyskland så är vi förbisprungna på ganska kort tid i antalet vargar, och kanske också i acceptansen för varg på en politisk och samhällsnivå. Och sen är det lite svårt att veta vad allmänheten tycker.
Ja, om man tar det här sista du sa, vad tycker allmänheten? Där har ju faktiskt SLU, Lantbruksuniversitetet, Umeå gjort och fortlöpande attitydundersökningar. Och allmänheten tycker att vi ska förhålla oss till de, så att säga, lagar som finns inom EU för att skydda rovdjuren. Och det finns ju en acceptans för alla rovdjur, inklusive vargen. Kanske något mindre i vargen, men det är fortfarande fler människor som är positiva till rovdjur och till vargen, även i varglänen.
Även i Värmland?
Även i Värmland. Och sen ska man också komma ihåg att det var attityderna, men sen skadorna från våra rovdjur och varg är ju förhållandevis små. Vi har ju varit inne på det här med samexistens och förebyggande åtgärder. Men det är ju i storleksordningen, vi talar om promille varje år av till exempel fårbesättningarna som skadas eller dödas av varg. Så det är inga jättestora skador. Men sen har vi också den här rädslan för vargen som också man möjligen kan liksom bota eller mildra genom folkbildning. Helt enkelt. Det har ju inte hänt någon olycka med varg sedan 1821, och då var det ju en tam varg, det så kallade Gysingevargen.
Vad tror ni är den mest framkomliga vägen framåt, liksom? Är det den juridiska biten? Johan, du vet lite mer om det, va?
Ja, precis. På EU-nivå så har det ju hänt ganska mycket de senaste par åren för vargen då. Och vargens skyddsstatus då. Och nu när vi spelar in det här så är det en pågående process. Vargen har ju haft en strikt skyddsstatus under EUs art- och habitatdirektiv. Det har börjat hända grejer inom EU där. Det har börjat liksom lyftas röster för att vargen inte ska ha den här strikta skyddsstatusen. Innebörden då av att den har en strikt skyddsstatus då under art- och habitatdirektivet, eller att en art har det, så handlar det om för djurarter då att man får inte avsiktligt förfölja eller döda djur som har den här strikta skyddsstatusen. Det kan vara svårt att säga ungefär när den här processen började. Det har nog hänt under liksom flera år att det här liksom, i och med att vargen har liksom fått större och större populationer, så har det börjat röra på sig kanske opinionsmässigt inom vissa länder där man har då liksom börjat driva en fråga då inom EU för att man ska liksom ändra i art- och habitatdirektivet då.
Och bara för att relatera där, alltså det är ju, Tyskland hade den första valpkullen tror jag år 2000 eller något sånt. Så det var alltså noll vargar i Tyskland innan dess, alltså noll reproducerande. Idag är det över 1600 tror jag. Och Sverige ligger på 375. Så Sverige är ju liksom förbisprunget by far i Tyskland. Så jag tänker att det är bra att relatera till det. Så det handlar ju inte om Sverige och Sveriges vargpopulation. Hade det bara utgått från Sverige så kanske EU inte hade lyft den här frågan på samma sätt.
Nej, precis. Sverige har ju egentligen senaste tiden verkat för att man ska sänka skyddsstatusen. Man har jobbat aktivt för det. För inom Sveriges egna förvaltning då av vargstammen då, men av de strikt skyddade rovdjuren, så har man egentligen gjort andra tolkningar av de här undantagsreglerna som gäller för de här förbuden då mot att avsiktligt döda rovdjur. Och för det finns en undantagsregler som säger att under vissa omständigheter, vissa omständigheter uppfyllda då, så finns det liksom, får man göra undantag från de här förbuden då. Och de har Sverige har ju tolkat dem, ja, sedan 2010 då när man införde licensjakt på varg då, så har man gjort en annan tolkning än vad säg till exempel Tyskland har gjort då. I de här undantagsreglerna. Där Tyskland då till exempel är ett sånt land som inte har tillåtit licensjakt på varg då.
De har knappt tillåtit skyddsjakt, va?
Det har varit så restriktivt. Och det har fram till... Jag har hört att man inom bland annat Tyskland då, liksom, men andra delar av andra länder, europeiska länder då, eller EU-länder, har man liksom tittat på Sverige egentligen med någon slags... Liksom, man har följt liksom vargdebatten i Sverige och liksom med någon slags... Liksom, fascination att vi har en ganska liten vargpopulation, men vi har en ganska hård förvaltning då jaktmässigt.
Precis, och Finland har ju även begärt, jag vet inte vad det kallas riktigt, de har bett EU-domstolen att klargöra, kan vi ha licensjakt på varg? Och sen så har EU-domstolen i princip sagt nej under vissa förhållanden då, bland annat den här Tapiola-domen som Sverige sin förvaltning egentligen har ignorerat eller också då sköntolkat på ett sätt som gör att det godkänner Sveriges tolkning av hela habitat art- och habitatdirektivet i princip. Stämmer den tolkningen?
Ja, det kan man väl säga. Men nu på det senaste liksom, tiden så har det börjat hända grejer då inom EU som jag nämnde tidigare. Man tar det från början då, så har ju EU-länderna har ju skrivit under Bernkonventionen. Och Bernkonventionen ligger till grund då för EU-lagstiftningen då i form av art- och habitatdirektivet då.
Visst har Norge också gjort det, Bernkonventionen?
Ja, jajamän, precis. Så EU måste liksom omsätta Bernkonventionen på något sätt i sin egen liksom, i sin egna direktiv då i det här fallet. Som sen medlemsländerna då behöver omsätta i sin lagstiftning då. Eller efterleva i sin lagstiftning. Nu i slutet av 2024 så röstade EU igenom ett förslag att lägga fram ett förslag om att sänka vargens skyddsstatus då under Bernkonventionen från då en strikt skyddad art till en skyddad art för att man sen ska kunna ändra i art- och habitatdirektivet då. Och det här röstades om i december 2024 då av medlemsländerna under Bernkonventionen, eller medlemsländerna till Bernkonventionen. Och det röstades tyvärr igenom då, det här förslaget då som kom från EU. Det här förslaget har varit uppe tre gånger tidigare under Bernkonventionen, som senast då 2022 så var det uppe ett sådant förslag. Jag för mig att det var Schweiz har föreslagit det alla tre gånger för just vargen då. Och då har EU alla, EU röstar som ett block då i Bernkonventionen. Så alla de tre gångerna så har EU röstat emot då de förslagen om sänkt skyddsstatus. Men den här gången så var det EU som själva la fram förslaget om sänkt skyddsstatus, och nu röstades det också igenom då. Så det kommer träda i kraft då i början på mars 2025. Kommer det träda i kraft under Bernkonventionen då. Sen behöver EU ändra i art- och habitatdirektivet då, för att det ska börja gälla för liksom EU-länderna då, helt enkelt.
Men jag förstår att det här kan påverka vargen i länder som Tyskland och Schweiz och så, men kommer det påverka vargen i Sverige som stat inte har behandlat vargen som strikt skyddad egentligen? Blir det en mera regional syn på hur man ser på vargen från EU-nivå, eller vad är den praktiska skillnaden när skyddsstatusen sänks?
Ja, precis. I Sveriges fall så kommer det förmodligen inte ha någon större påverkan eftersom man då har gjort den här liksom frikostiga tolkningen av undantagsreglerna då, för till exempel licensjakt då, eller för i vilken utsträckning man får bedriva jakt då. Så i Sveriges fall så kommer det förmodligen inte ha någon större liksom påverkan på förvaltningen liksom. Eller hur förvaltningen ser ut då. Men inom andra EU-länder som har gjort den här tolkningen av undantagsreglerna så som och förbudsreglerna då, artikel 12 är förbuden och artikel 16 är undantagen om jag inte missminner mig, så kommer det förmodligen spela roll då. För det man kommer göra då inom EU då, art- och habitatdirektivet, då kommer man vilja flytta vargen då från en strikt skyddad art, en art som kräver noggrant skydd, till en art som har en så kallad förvaltningsbar art då. Och det som krävs för förvaltningsbara arter då, i form av jakt då, kommer vara att de kommer behöva uppnå, eller de kommer behöva uppfylla en gynnsam bevarande status då. Så det kommer vara liksom kravet som fortfarande kommer kvarstå då, om det blir en förvaltningsbar art då. Men och det kan man ju säga är i princip så som Sverige har resonerat redan då.
Och det där är ju ett magiskt ord, alltså gynnsam bevarande status. Vad fan betyder det egentligen? Sverige har ju tolkat det mer eller mindre politiskt att det är det, i alla fall sittande politiker idag refererar till det som att det är det som riksdagen har bestämt. Men vad är gynnsam bevarande status egentligen ur ett EU-perspektiv?
Ja, det är en bra fråga, och därom tvistar de lärda, kan man väl säga. Där det finns vägledningar för hur man ska ta fram en gynnsam bevarande status då, och vilka mått man kan ha i grunden där, eller vilka data man kan ha i grunden för att ta fram det värdet då för gynnsam bevarande status, det så kallade referensvärdet då. Men det är också liksom uppe för diskussion ganska ofta, och det håller på att tas fram en vägledning, eller det utförs arbete nu med en ny vägledning som eventuellt kommer komma då, som kommer gälla då för EU-länderna då, i hur man då, vilka parametrar man ska ta hänsyn till då när man kommer fram till sitt värde då för gynnsam bevarande status. Och det är väldigt aktuellt i Sveriges fall just nu då. Regeringen har släppt ett pressmeddelande där man har förklarat att man avser att ålägga Naturvårdsverket att rapportera 170 vargar som det nya referensvärdet då för gynnsam bevarande status när det ska rapporteras nu 2025.
Och det är ju ett rent politiskt siffra. Det är en rent politisk siffra. Det är liksom Och det är ju som den här stugan vi sitter i, den är ganska liten. Hur man än gör så kommer ni inte få plats en elefant här inne. Liksom. Det går inte att trixa, även om politiker säger att det får plats en elefant så gör det inte det. Och i biologin så är det väl lite olika saker man brukar laborera med som närmar sig det här som EU kallar gynnsam bevarandestatus. En grej som man säger att gynnsam bevarandestatus ligger över är det som brukar kalla minimum viable population size, eller hur? Som är minsta livskraftiga populationsstorlek. Det handlar ju om hur många som föds och hur många som dör i princip, och så modellerar man det. Och sen är det en annan sak man brukar prata om, och det är effektiv populationsstorlek. Det är ett populationsgenetiskt mått som handlar om det här när det kommer till, ja, det är många som har hört att varje populationen är inavlad, och det är ju för att den är så liten. Och effektiv populationsstorlek brukar man säga att man behöver minst 500 individer som reproducerar sig. Det är egentligen en teoretisk siffra. Och så det skulle då motsvara kanske över 2000 vargindivider för att man ska uppnå det, den effektiva populationsstorleken. Och det blir ju en betydligt högre siffra än det här minimum viable population size som skulle hamna under. Men när Sverige har försökt ta fram de här, då har man trixat väldigt mycket med siffrorna.
Nej, men alltså Naturvårdsverket fick ju ett uppdrag av regeringen som de presenterade i april förra året, och då hade de fått uppdraget att ta fram ett referensvärde för varje. Vad de tog fram var det här så kallade MVP, Minimum Viable Population, och då sa de här två internationella forskarna att det finns möjligheter att vargstammen till MVP då kan minska ner till någonstans mellan 170-270, men det finns stora risker förknippade med det, och det bygger då på invandring, friska gener. Men sen har då regeringen, som Johan just sa, tagit det här vidare och gett Naturvårdsverket ett nytt uppdrag där de då inför den här artikel 17-rapporteringen i juli, senast i juli 2025, ska då ta fram en plan för hur det går att sänka referensvärdet. Inte minimum viable population, utan själva referensvärdet som nu är 300 vargar då. Jag tycker man ska komma ihåg, det blir väldigt mycket siffror och krångligheter. Man ska komma ihåg att vi har 375 vargar i Sverige. Det är ungefär lika många invånare som en lilla orten Gunnarskog i Arvika kommun. Och de ska då få finnas i södra och mellersta Sverige. Jag tycker att det är pinsamt att vi inte kan tillåta en större stam av vargar i Sverige. Och man ska också komma ihåg att för ett par år sedan så fick Naturvårdsverket ett uppdrag att undersöka vilka län i Sverige som var intresserade av att ta emot vargar från österifrån. Och det var inga län som tackade ja till detta erbjudande. Så hur ska då man lyckas? För att om man vill sänka referensvärdet till de här politiska besluten då, som riksdagen har fattat beslut om, då bygger ju det på att man måste få in friska gener österifrån. För vår svenska vargstam då, som är väldigt, så att säga, ja, nästan lika nära släkt som om helsyskon skulle få barn, helt enkelt.
Men det är ju helt klart så att det går inte, och all biologisk kunskap säger att det går inte. Och det hjälper ju inte egentligen rent biologiskt att man får in massa nya vargar om man har så liten populationsstorlek, därför att då kommer man hela tiden förlora genetisk mångfald i andra änden, vilket gör att man snart sitter i samma sits igen, en kraftigt inavlad population. Och en väldigt viktig grej att komma ihåg här, tycker jag, det är att vargen skiljer sig inte biologiskt från andra arter på något uppenbart sätt, så att det behövs minst lika många vargar som lodjur till exempel, eller björnar, men där har Sverige satt en betydligt högre referensnivå då för gynnsam bevarande status, vilket är helt obiologiskt. Så att det här är ju bara politik nu. Kunskapen har ju kastats ut genom fönstret liksom. Och det måste ju vara en svår situation för Naturskyddsföreningen också. Liksom. Hur ska man hantera det här? För att det finns ju en rädsla i Sverige, tycker jag, för de här frågorna som blir väldigt politiska. Vad säger man? Det är liksom dragit till sin spets. Det står mellan de som vill ha kvar biologisk mångfald och de som är mot den. Liksom, hur ska Naturskyddsföreningen kunna jobba med det?
Ja, jag tänker, ja, nu sitter vi i den här Norrbergsstugan och just i florerna här så har vi ju de här två vargindividerna då, Flora.
En, ja, kommer du ihåg?
Ja, Flora och
Ronny.
Ronny, precis, efter naturbevakaren, ja, precis. Och Ronny är ju en genetiskt värdefull varg då. Nu har de inte fått några valpar, frågan om de kan få det, men det är otroligt spännande. Och jag skulle vilja också vinkla inslaget till att det finns ju många människor som tycker det är otroligt spännande med våra rovdjur. Det finns ju en potential också att skapa en slags naturturism kring våra rovdjur, som till exempel vårt grannland Finland har. Och där finns ju liksom en väldigt tråkig sida av licensjakten, både på björn och på varg. Att de naturturistföretagare som bygger upp en verksamhet kring rovdjursrevir, sen blir de bortskjutna och då så att säga, ja, kollapsar ju hela deras verksamhet just som de har byggt upp på ort och ställe. Så man måste ändå komma ihåg att rovdjuren, förutom att de har en ekologisk roll som toppredator, skapar ett väldigt stort intresse. Och här i Norden, också från andra länder, andra turister i världen, att komma hit och se våra rovdjur. Vi åker ju och tittar på rovdjur på savannen och kanske tigrar i Indien. Och där tycker vi ju självklart att de ska ha ett starkt skydd och inte utrotas. Men de facto så tar ju både lejon och tigrar människor och en hel del boskap.
Så rent konkret så är det några saker som Naturskyddsföreningen har gjort och jobbar med när det gäller stora rovdjur. Kan du inte berätta, Isak?
Ja, men jag sa inledningsvis att vi gjorde väldigt mycket kring de första licensjakterna på varje 2010, och sen tog det lite stopp med den här domen 2016. Nu är det akut läge igen. Nu har vi rustat upp. Vi har haft en insamling för rovdjur och med hjälp av den har vi gjort en rovdjurskonferens som vi hoppas ska bli en tradition och återkommande tillsammans med WWF. Men vi har också tre deltidstjänster som de jobbar med rovdjur. När jag började med de här frågorna för 6-8 år sedan så var ju det liksom som en liten del av mycket annat inom biologisk mångfald. Men nu har vi ju faktiskt, jag har två kollegor som liksom sitter och diskuterar och planerar vad vi ska göra i rovdjursfrågan. Vi har också väldigt täta kontakter med våra delegater, viltförvaltningsdelegaterna, fortlöpande möten, fortbildningar, både digitalt, fysiska möten. Och det kommer vi också fortsätta med, för de är en otroligt viktig resurs. Det är lite av vad vi planerar, och vi har också startat en webbinarieserie. Den första delen då handlade om rädsla, inte bara rädslan för rovdjuren i sig utan också rädslan för att uttrycka en åsikt, att man så att säga gillar rovdjur. Det är också väldigt, kan vara väldigt problematiskt i en bygd där det är många som högröstade röster, kanske inom jaktlaget, som ogillar rovdjur eller vargen. Då kanske man inte vågar säga vad man tycker, helt enkelt.
Hur kan man då driva den här frågan liksom naturvårdspolitiskt utan att det ska bli partipolitiskt? Förstår ni vad jag menar? Jag tänker det är viktigt.
Ja, nej, men jag tror helt enkelt att frågan måste drivas inom EU. Åtminstone under den här mandatperioden så finns det ju små möjligheter att nå någon typ av framgång i Sverige gentemot sittande regering. Så det är de möjligheterna vi har. Och som Johan varit inne på här tidigare så har ju läget för vargen försämrats då genom den här förändringen i Bernkonventionen. Men det gäller att kämpa på. Vi har ju också två personer som jobbar gentemot med EU-frågor på kansliet, och vi är också medlemmar i Europeiska miljöbyrån då, som var väldigt aktiva i just vargfrågan och gällande det här strikta skyddet. Så vi har ju liksom också förgreningar ute i Europa inom EU.
Nu måste vi dra tillbaka det här lite till fält också. Vi sitter ju ute i en stuga, här finns det lodjur och här finns det varg. Och vi såg ju också en mystisk rovfågel. Kan du beskriva den, Isak?
Ja, alltså ni är nog bättre fågelskådare, men den flög ju, det var på ganska långt håll, den flög i trätoppshöjd över isen, över sjön, och den hade ganska tunga vingslag, jag uppfattade den hade ganska breda vingar, och så hade den en lång stjärt, lite gråaktig med lite bruna inslag, såg väldigt spännande ut.
Vad var ditt intryck, Johan?
Ja, precis. Nej, men jag kan nog bara skriva under på Isaks beskrivning här. Tyvärr så, för mig så förblir den en obestämd art, tyvärr. Jag kände att jag hade den lite för mycket ifrån, rätt ifrån sidan, liksom, för att kunna se några tydliga liksom, dräktkaraktärer, för att kunna artbestämma den.
Kanske var det en vråk, kanske var det en örn. Men spännande var det oavsett. Men nu då, när vi ska fara iväg härifrån, nu närmar sig klockan 3. Jag tror solen precis gick ner, så vi har ljus i en knapp timme till. Men det betyder ju att det är ju i skymningen som man har störst chans att se djur. Så om ni får välja, vad skulle ni helst vilja se nu när vi far tillbaka mot Uppsala?
Varg förstås. Och nummer 2, lodjur. Kan du fixa det, Emil?
Ja, det är lugnt. Johan?
Ja, men jag tyckte det var läckert nu när vi kommer ut här ur stugan och vi spänner på oss skidorna och sen så tittar vi ut över sjön här, söderut över sjön, och sen så ser vi de här 2 vargarna tassa över sjön. Det hade varit maxad upplevelse, minst sagt.
Tyvärr fick vi inte se någon varg eller något lodjur, och vi hittade inte heller några spår av dem den här gången. Däremot var det gott om utterspår längs med hela ån. Och finns det liv så finns det hopp.
Nu när jag sitter och klipper det här ser jag att Natursidan har en artikel om tigern i Indien. Forskning har nämligen visat att det finns en djupt rotad vördnad för tigrar i Indien. Och en syn på att människor och rovdjur såklart kan samexistera. Men det handlar också om hur Indien valt att arbeta med tigrarnas livsmiljöer i modern tid. Där kan Sverige lära sig en hel del. Men jag kommer också tänka på Kerstin Ekman. Hennes bok Löpa varg handlar om hur vi alla måste förändra vårt perspektiv. Vi måste kunna leva som en del i den biologiska mångfalden. Vi måste sluta leva på ett sätt som tär av naturen. Finns mycket att tänka på. Naturpodden produceras av mig, Emil V. Nilsson. Lämna gärna ett bidrag till podden på Swish 123-556-7870. Märk bidraget med podd. Mer information om Naturpodden och bilder från florarna finns på natursidan.se. Natursidan.se.